Vill Jimmy Åkesson verkligen riva moskéer? Hur ska man se på att Socialdemokraterna riktar kritik mot sin egen migrationspolitik? Och ska klimataktivister slippa straff för att de agerar utifrån ett nödläge? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om ifall man får ta hunden med sig in i himlen. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen idag.
Stämmer.
Ja, vi ska prata om veckans stora snackis, nämligen Jimmy Åkessons utspel om moskéer. Det var på SDs landsdagar i helgen som han sa så här. Vi behöver börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar islamistiska monument i stadsbilden bör tas bort helt. Han sa också att vi behöver ett omedelbart stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige och att Sverige aldrig kommer bli ett muslimskt land. Vad säger du om det här?
Alltså, jag måste säga, man får säga vad man vill, men en sak lyckas ju Åkesson och SD med, och det är att alltid vara i centrum av mediedrevet och mediecirkusen. Alltså, så är det. Jag sa det till min fru igår. Alltså, att det är som att han kastar en boll och alla hundar springer efter och skäller och skäller och skäller. Så är de tillbaka igen till nästa boll. Så det får man ju ändå säga att de lyckas med. Nej, men vad var det han sa egentligen? Tittar du noga på vad han säger, så säger vi måste börja ta det här på allvar. Och med det här menar han ju då islamistiska kontexter inom muslims tro. Han sa inte alla muslimer.
Nej, men han sa ändå homofob och antisvensk. Han sa inte bara islamistiska.
Nej, men alltså islamistiska, det är ju det vi pratar om nu. Alltså islamistiska grupperingar, alltså extrema, i det här fallet de moskéer, där man håller på med antidemokratisk propaganda, antisemitiska predikningar, där antisvensk talar han ju om, och som jag då tolkar det så är det att man kanske väljer att ha en sharia-lags synbild istället för svensk lagstiftning, och homofoba, där man predikar sådana saker. Alltså, vi måste liksom ta det på allvar, därför att det är skadligt för vårt land. Och vi har ju redan nu, Sara, varit med om att stänga ner vissa muslimska skolor. Jag menar, det här är ju ännu mer ideologiska kontexter när man talar om en moské, som är en ideologisk, religiöst ideologisk träningsplats. Mm. Så jag menar, håller vi inte med? Tycker vi det är bra att det förekommer sådana saker i vårt land?
Nej, men han sa ju även att det skulle, eller han föreslog även ett stopp för etablerandet av nya moskéer. Mm. Går det här verkligen ihop med religionsfriheten? I grundlagen står det faktiskt så här, att var och en har frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Vi ska vara noga med religionsfriheten, självklart är det så. Yttrandefrihet och religionsfrihet är jätteviktigt. Men någonstans så kommer en skärningspunkt här när det gäller den typ av extremism som är våldsbejakande och som ytterst sett vill att alla ska underkasta sig med religion, med svärdet eller utan svärdet. Alltså,
det klart, men alla kanske inte stämmer in i den bilden av muslimer.
Nej, men den typ av islams tro som har den synsättet, alla har inte det inom, alla muslimer har inte det, men den som har det, det är ju det han vänder, som jag uppfattar det, i islamistiska kontexter. Och i det har han ju rätt, det måste vi orka börja ta och titta på. Därför att det kommer ju, unga människor formas ju av det de hör. Va? Och jag menar, vill vi ha människor som, alltså typ Hamas typ av trosuppfattning. Det vill vi ju inte ha grannledes, eller hur? Och när han säger, jag vill inte att Sverige ska vara ett muslimskt land typ, eller bli ett islamskt land. Nej, vill inte jag heller. Och jag tror majoriteten av Sverige inte vill det. Och då måste man väl våga säga det. Jag har en uppfattning om det. Sen tror vi på i individuell nivå, var och en får tro som man vill. Men var och en kan inte göra vad man vill med sin tro här. Så är det bara. Mm.
Men finns det inte en risk utifrån ditt perspektiv som kristen att det här även skulle drabba kyrkor om det blir verklighet? Exempelvis kyrkor som stod för att äktenskapet bara är mellan man och kvinna.
Ja, risk finns ju i allt, och det är därför vi ska ha den här debatten. Det är därför vi ska orka diskutera också tro. Du får tro som du vill, men du kan inte utöva hur du vill, på vilket sätt som helst. Du måste utöva din tro på ett demokratiskt sätt. Och om du har en uppfattning om en viss äktenskapssyn, så säger jag, och alla ni som har det, ni är välkomna in i min kontext. Men du är inte välkommen att gå ut och våldsföra dig på andras.
Nej, men det kommer ju vara andra personer som bedömer vad som är homofobt eller inte.
Jo, men även om du har det många kan uppfatta som en homofob uppfattning då. Eftersom du kanske bygger det på Bibeln, man och kvinnligt och inte mellan samkönat. Så kan du inte gå ut och påtvinga det på andra. Du kan säga, det är vår synsätt. Allt är fråga om vilken aktivitet och passivitet här, va?
Mm. Men när kristna pratar om att kristna i andra länder förföljs så nämner man bland annat att kyrkor rivs eller att man inte får bygga kyrkor. Mm. Är inte det här en form av förföljelse mot muslimer?
Nej, jag tycker inte att det är det. Därför att den kristna, alltså, så är det. Det finns ju inget muslimskt land där kyrkor får byggas. Och du får inte ens konvertera sig. Men här får du, om du vill bli muslim så har du rätt att bli det. Så vi ska ha religion.
Så du tycker inte kyrkor ska få byggas i alla sådana här muslimska?
Jo, det är ju det jag tycker. Att vi måste ha
det ska vara olika regler för kyrkor.
Ja, men du får inte bygga kyrkor som har sig uppgift att hugga huvudet av varenda muslim. Det får du inte ha. Då ska vi gå emot. Då stödjer jag de muslimska länder som förbjuder sådana kyrkor. Men så är ju inte kyrkans budskap. Det är ju inte Kristus budskap. Så problemet här kommer ju till en religionskritik här. Det gör ju absolut, det gör ju det. Och i jämförelse med andra religioner så finns det ett moment inom islam, i alla fall den extrema, som är väldigt samhällsomstörtande. Där man vill att alla ska underkasta sig det kalifatet över hela jorden. Det är klart att, och med svärd eller utan svärd, det är klart att det momentet gör det mer besvärligt än när man kanske möter buddhister eller möter kristna eller andra som faktiskt inte har det våldsmomentet i sig. Det gör islam mer problematiskt. Jag säger inte att vi ska riva alla moskéer. Det jag säger är att den typ av islam som bejakar våld, det är den typen som jag uppfattar upp på 20% enligt statistik har. Den är farlig för samhället. Visa med ett demokratiskt jihadistiskt land som styrs av den här typen av, visa med det. Vill du ha sånt land? I så fall så ska du ju självklart säga det. Men vi som inte vill ha det, vi reagerar på att det pågår just nu ganska extrema budskap i vissa typer av lokaler. Mm. Och det måste man ju kunna få problematisera och diskutera. Låt oss börja ta det på allvar. Så uppfattar jag att Jim Åkesson säger.
Ja. Men hur ser du på det här ur ett andligt perspektiv där med utrop från minareter och moskébyggande?
Ja, men jag tror att, så långt jag förstår islams tänkande, i alla fall den här typen, är att det pågår en strid, ett jihad. Som ytterst sett syftar till ett världsherravälde självklart. Och hade jag varit jihadist hade jag också velat det. Hade också kämpat för det.
Men är just nu byggandet av moskéer och minoriteter?
Ja, man ropar ut Allahs rättighet till det här området. Alltså, så det är ju en andlig strid om du så vill. Tittar du på vissa muslimska kartor så är Spanien muslimskt. Det är det ju inte. Men det har en gång varit det. Därför betraktar man det tillhörandes islam. Så det är ett erövringsmoment i den här typen av islamism. Det kan en enda historiker stryka under på. Sen får vi tycka vad vi vill. Och det är klart att du får tro vad du vill. Men vi måste orka ha någon form av historisk kunskap om vad det är vi har att göra med.
Mm. Men tror du att de här islamisterna ser Sverige som muslimskt efter att ha etablerat en moské?
Nej, men man ser det som hållpunkter för det. Och målet är väldigt tydligt. Och de är öppna med detta. Så att det är ju inte fråga om någonting annat. Men vi ska... Svensk naivitet är farlig. Vi är alldeles för naiva i det här landet. Det är min åsikt.
Ja, vi ska gå över till nästa ämne. Och då tänkte jag att vi skulle ta upp tre händelser från veckan som du får kommentera lite kort. Till en början handlade det om att Socialdemokraterna idkar kritik mot sin egen migrationspolitik i en rapport. Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska. Mottagandet har inte stått i paritet med de sociala, utbildningsmässiga och ekonomiska behoven. En redan omfattande segregation har accelererat, säger rapportförfattaren Laven Redar. Hon säger också att det har funnits en rädsla för att lägga fram förslag som skulle förknippas allt för mycket med Sverigedemokraterna. Mm. Vad säger du om det här?
Jag tycker all respekt att Socialdemokraterna gör den här självreflektionen och så. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Men återigen, ser du, nu kommer det här SD-spöket upp igen. Just det här med att varför har det blivit så här? För att man inte vill förknippas med. Och det är ju det som är så tragiskt någonstans. Att det hela tiden är någon form av... SD finns med varenda frågeställning här. Va? Förr i tiden sa ju SD att gräset är grönt. Nej, det är inte grönt, sa alla andra. Nu visar det sig att gräset var grönt.
Mm. Men tror du att man kan lita på Socialdemokraterna framöver när de erkänner att de har grundat politik på rädsla eller vad man ska säga?
Alltså Socialdemokraterna är ju kända för att vara ett maktsträvande parti. Där det ibland man går in i gråzonen för att få makt. Va?
Ja.
Jag har ett råd till Socialdemokraterna. Strunta i SD. Utan sök det som är sant, det som är rätt och riktigt. Bäst för Sverige, det kan ju också bli bäst för ert parti. Strunta i SD och Jim Åkesson.
Ja, vi ska gå vidare till nästa ämne.
Mm.
Och då handlade det om att elever på en gymnasieskola i Malmö riktade dödshot mot judar under en lektion. På den här lektionen så förekom det även Hitlerhälsning och det ska uttalats att det som Nazityskland gjorde var bra. Trots att det finns direktiv som säger att skolan ska anmäla hatbrott och att det finns nolltolerans mot hot så gjordes ingen polisanmälan. Detta eftersom skolan anser att flera elever och delar av personalen lider, är ledsna, arga eller sörjer just nu.
Mm.
Vad säger du om det?
Alltså de här ungdomarna som gjorde Hitlerhälsning. Som skrek fruktansvärda uttalar, de är inte med i Hitlerjugend. Utan det är till 99,99% radikaliserade unga män förmodligen ifrån Mellanöstern. Som kanske har varit med i de här moskéerna och andra som har extremism som ideologi. Och vem får betala priset? När inte rektorerna klarar av detta. Utan man har en woke-ideologi, alltså en amöba, ryggrakslös politik. Och så är det bäst att ingenting göra. Det kommer säkert bli bra ändå. Vem får betala priset? Jag är i det här fallet judare. Judiska ungdomar. Så att någon får betala priset för antisemitismen. Det är ju det handlar om. När vi inte ens får prata om det här. Så återigen, låt oss. Alltså man ger en varning. Efter andra varning får man faktiskt reglera de här ungdomarna från skolan. Jag vet att det är tuffa åtgärder. Men jag menar. Eller ska vi slänga ut judarna, eller få judarna betala priset igen? Det är de ju vana med att göra. Det är också ett sätt att hantera det.
Mm. Vi ska gå över till nästa ämne.
Mm.
Och då handlar det om att en dömd klimataktivist som blockerade bilar i Stockholm slipper straff eftersom tingsrätten bedömer att han agerade utifrån ett nödläge för klimatet. Det här var en nämndemansdom, vilket innebär att nämndemän som utsedda av politiska partier var med och fällde avgörandet. I det här fallet ska det varit en person som var utsedd av Socialdemokraterna och en som var nominerad av Vänsterpartiet som gjorde att det tippade över åt det här hållet. Mm. Medan domaren ska ha velat att det gick åt ett annat håll. Vad säger du om det?
Jag låter som arga snickan den här gången. Alltså. Men dessa klimataktivister, alltså ett nödläge för klimatet, därför måste jag in och stoppa. Arbetare som ska arbeta, föräldrar som ska hämta barn från skolan, ambulanser. Alltså jag måste stoppa dem, för då räddar jag en gran i Norrland. Jag menar, åk till Kina och gör detta. Det kommer dröja 20 år innan du är tillbaka. Så jag menar, det jag menar är att, jag låter som Maria Snicka, jag vet det, men jag menar, gode, vad är det för nämndemän som kan ställa upp för sån idioti? Alltså. Jag menar det. Här står bilar och gasar, för de kommer inte fram. Ja,
alltså. Det här har ju också överklagats, så vi får se hur det går framöver.
Ja, verkligen.
Yes, vi får sätta punkt för det där och ska gå över till nästa ämne som är en teologisk tittarfråga. Ja, vi har fått in ganska många tittarfrågor och den jag tänkte ta upp nu är ganska lång så jag ska inte läsa den i sin helhet. Men kort förklarat handlar det om en man som säger att han är troende men inte riktigt tror på Bibelns budskap. Han berättar bland annat att han har haft en hund och att den hunden fick honom att få synen att även hundar har sinnen i likhet med människor. Och han undrar varför kristendomen inte inkluderar det i sin syn på livet. Sen kommer han in på Jesu död och påpekar att det är många människor i vår värld som får lida på olika sätt och menar att Jesus inte fick lida mer än andra människor. Sammantaget tycker han att kristendomen är egocentrisk och borde vidga sig. Vad säger du om det?
Alltså, Gud värnar också om skapelsen och djuren, men människan lyfts upp på en högre nivå. Vi är nästan som gudar, säger skriften eller Bibeln. Så att, eftersom vi speglar någonting av Gud mer än vad djuren gör. Om man försöker lyfta upp djuren på människans nivå, så i praktiken så kommer människan sjunka till djurens nivå. Men det jag vill säga är att Bibeln ändå värnar och Gud värnar om djur. Till exempel när det gäller domen över Nineve så säger att där bor 120 000 människor. Som inte kan skilja mellan höger och vänster och djur. Så att det finns en form av respekt för djur och att Bibeln ändå ger den ordningen. Men jag har inte min tro som en terapeutisk sak. Alltså jag hittar på vad är bra för mig, hur känns bra. Utan jag har upptäckt någonting av en världsbild där det finns mer än det som kan väga och mätas. Och den kristna tron ger en förklaringsmodell som, och jag har klivit in i den. Det här med Jesus, jag måste säga.
Och vi håller oss över djuren lite till. Ja? Han verkar undra lite varför kristendomen inte tror att de kommer till himlen. Att de inte är liksom själar på samma sätt som människor. Kommer inte djur som ändå har, är egna individer? Kan inte de komma till himlen?
Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det står ingenting i Bibeln om att det är så. Jag vet inte. Det står om hästar och så vidare. Det kan vara metaforiska uttryck kanske. Men jag vet inte. Det är fördolt i skrift och så långt jag förstår det. Sen att djuren är individer, det håller jag helt med om. Vi har ju en liten Elvis hemma som är fascinerande. Men det är fortfarande ett djur och annorlunda i världen tror jag för Gud. Men det betyder inte att den är värdelös för det. Men återigen, gör vi djur till människor så kommer människan ner på djurens nivå i praktiken.
Vad säger du om det här med Jesu korsfäste? Ja, men alltså, är det här verkligen mer än andra människor som får lida?
Ja, kanske inte mer fysiskt utan också att uppleva sig skild ifrån sin far i himlen. Han bar världens synd, står det. Det är där någonstans han har smakat den djupaste av ångest. Så att, min förståelse av det är att han har lidit mer än någon annan.
Om man själv har gjort någonting som man tycker är fel så kan man ofta känna en stor tyngd. Tror du att Jesus, som enligt Bibeln tog på sig all världens synder, kände den här tyngden inom sig?
Det är precis det jag tror. Mer än någon annan. Därför kan han förstå alla som lider.
Men är det inte långsökt att Gud skulle nå världen genom en enda människa?
Det är precis tvärtom. Det är oerhört djupt att han låter en människa, den fullkomliga människan, bära allt det där som inte vi kunde göra. Jag klarar inte av det, du klarar inte av det. Det är nåd.
Vi vill sätta punkt där. Tack så mycket, Sven. Och tack till er som har tittat. Har ni andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet så kan ni swisha en gåva. Då kommer lite information om det alldeles strax. Ha det bra!